Kursen alltid redo 2017, söndagen den 19.11. klockan 11.45. Per Evert, Jesus, ingen väg, en väg eller vägen.
Så, det känns ju bra att vi har ringt i klockan och nu ska vi tala om Jesus på uppståndelsens dag idag. Det är ju intressant att prata om sekularismen också, som jag gjorde i fredagskväll. Men det är faktiskt ännu väldigt mycket mer tillfredsställande att tala om Jesus. Och så jag tycker om att få föreläsa om historia och så vidare och olika saker som jag gjort tidigare. Men jag tycker mycket om att dela ordet, som jag fick göra med er igår kväll också. Och nu ska vi fokusera på Jesus själv då, trons hövding och fullkomnare, alltings grund för vår tro. Om det nu så att han är vägen och sanningen och livet, som han sa. Och här har jag satt en rubrik som jag är en mycket fundamentalistisk man, så jag har följt rubrikerna precis så som de står. Så rubriken är alltså: är Jesus ingen väg, en väg i största allmänhet, eller är han vägen med stort V? Och låt oss titta då på frågan som Jesus själv ställer till sina lärjungar när de har kommit en bit på vägen och de har levt med honom ett tag, och han tar dem till Caesarea Filippi och han ställer frågan då: vem säger folket att människosonen är? Och här kommer vi få rätt många svar. Om vi tittar ut i etern, ut i internetvärlden och ut i alla möjliga signaler. Så jag tänkte jag skulle ge er ett litet smörgåsbord här nu då. Vem säger folket att människosonen är? Är ni med? Så säger folket att människosonen är. Extrem variation på olika Jesusar. Själv tror jag att jag är mest förtjust i cricket Jesus där. Det finns så obegripligt många varianter av beskrivningar av vem Jesus är. Och då kan man ju fråga sig: varför finns det så många beskrivningar av denne Jesus, när det finns så många andra historiska gestalter som man skulle kunna också ge en massa olika bilder av? Varför just Jesus? Och redan när Jesus faktiskt gick här på jorden och verkade, så säger folket, säger lärjungen, ja, en del säger si, en del säger så, en del säger si. Redan då fanns en massa olika beskrivningar. Det är någonting med Jesus som gör att det uppstår så många olika bilder av honom. Och jag tänkte vi skulle ge några exempel på de som har varit i omlopp i diskussionen här på sista många åren och haft stort genomslag, en del av dem, och en del är stolligare än andra. Men låt oss ta några exempel. Folket säger att Jesus egentligen är någon slags beskrivning av det. Ja, vi har ju de här källorna i evangelierna som säger att Jesus var si och så, men det är inte så spännande, utan Jesus var egentligen någonting annat. Och då är frågan vad man har för historiskt fog för det som man säger. Jesus var egentligen påhittad, fanns inte alls. Finns det en herre som bor tvärs över viken här, tror jag? Eller havet, det är bottenhavet här, va? Ja. I Umeå tror jag han bor. En som heter Roger Wiklund har skrivit en jättetjock bok som handlar om att Jesus fanns inte. Och det finns ju några andra som säger så, men han är amatörhistoriker. Och de som säger så brukar generellt inte vara historiker, skolade historiker, utan amatörer som på olika sätt försöker föreslå på olika sätt varför de tror att det inte har funnits en person som har gett Jesus från Nazaret. Men de är ju ytterst ensamma. I den akademiska världen får man säga att de är helt ensamma. Men man skulle kunna säga att om Jesus nu fanns som historisk person, då var Jesus egentligen, om vi läser Judas evangeliet, det är ju en spännande skrift, eller hur? Visst vore det spännande att läsa, vad sa egentligen Judas Iskariot själv om Jesus? Varför valde han att förråda Jesus? Det här är ju jätteviktigt. Det kan ha varit så att Jesus var egentligen i en hemlig pakt med Judas för att Judas skulle hjälpa honom att befria sin ande ur den här världen. Så att de andra evangelierna har helt missförstått vad det handlar om. Så det säger Judas evangeliet, som visserligen är 200 år senare skrivet i en gnostisk miljö, helt utan kopplingar till verkligheten. Men ändå, det säger Judas evangeliet. Eller, sen finns det en annan gruppering, en liten gruppering som heter islam. Som säger, visst, Jesus, det var en viktig profet. Men han blev inte korsfäst på riktigt, utan någonstans där så bytte Allah ut honom väldigt snabbt. Och så det var en annan som korsfästes, och Jesus rycktes upp till himlen och dog aldrig. Och den ideologin har ju fått väldigt stort genomslag, får man ändå säga. Det är många i världen som är muslimer och måste egentligen bekänna sig till den övertygelsen om Jesus. Därför att så står det skrivet, så står det uppenbarat i Koranen 600 år efter händelserna. Helt utan några kopplingar till vittnen, utan det är uppenbarat från himlen och därmed sant. Okej, vi har en annan gruppering som är mer sentida, men som också har fått ganska stort genomslag, många anhängare, därför att de är otroligt duktiga på mission. Och där kan vi ta det faktiskt som en utmaning. Jehovas vittnens ideologi och liksom falsifieringsmöjligheter, de är inte starka där, utan de säger att Jesus kommer tillbaka det och det året och det gjorde han inte. Nej, Jesus kommer tillbaka det och det året och det gjorde han inte. De borde inte ha några anhängare alls, men de är fantastiska på mission, det får man säga. Men vad säger de om Jesus? Ja, alltså Jesus var ju, och då har ni kanske sett i deras bibelöversättning, om man börjar på Johannes evangeliet, då finns det en vers som förklarar, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var en Gud, står det i deras översättning. Och så en jättelång not till varför det inte betyder det som det faktiskt står, och det som evangelierna förkunnar att Jesus var och är Gud. Utan han var en ärkeängel Mikael som bodde hos människorna en tid och var som Gud, men inte Gud. Det är deras beskrivning av Jesus. Sen börjar det bli lite mer spejsat då. Det finns författare som kommer med de mest obskyra, udda idéer om vem Jesus var. Det finns en herre som heter Nikolas Notovic som har skrivit en hel bok faktiskt om att Jesus var egentligen en tibetansk buddhist som alla missförstod och trodde han talade om något helt annat. Och satte honom i en judisk kontext, men det var ju helt fel, för att han hörde ju hemma i bortre Asien och skulle egentligen förkunna det. Och vi vet ju inte, det kan ju ha varit så att Jesus travade iväg så. Det står ju inte skrivet att han inte gjorde det, så det skulle mycket väl kunna vara så. Det skulle kunna vara så att Jesus egentligen var en ond man. Det finns en ateistisk förkunnerska, kan man säga, som heter Lena Andersson, otroligt duktig som författarinna, men hon är väldigt envis och enveten i sin beskrivning. Att hon gjorde ett helt sommarprogram för ett antal år sedan i Sveriges Radio som berättade om att Jesus är en elak, ond människa som vill att folk ska bara tillbe honom, och det är jätteelakt. Jag var i en paneldebatt här om året där hon ingick, och då kom jag ihåg att de flesta var ateister i panelen, därför det var de som hade bjudit in till debatten. Men jag kommer ihåg att hon var så oerhört gåpåig i stilen, och jag försökte bemöta henne på något vettigt sätt och få ett vettigt samtal. Men då kommer jag ihåg efteråt så var det två kvinnor som kom fram och pratade med mig och sa att ja, alltså, vi håller inte med dig, vi tror inte på Gud, men vi tycker du hade väldigt mycket trevligare sätt än hon, Lena. Vad var det med henne? Hon var så oerhört aggressiv. Så att vissa drivs av någonting, och hon drivs av övertygelsen att religion är dum, jag är arg. Men så skulle det kanske kunna vara att vi har missförstått evangelierna helt, så att Jesus i själva verket var ond. Det kan ha varit så att Jesus inte alls hade någon slags fredligt budskap om Guds rike som inte var här och nu, utan Jesus var en revolutionär som med vapen i makt ville slänga ut romarna. Det vet vi ju, det var ju en sån messias som judarna väntade på. Det är klart att Jesus var en judisk revolutionär som inte alls trodde att han var Guds son och försökte förkunna det. Eller skulle det kunna vara så att Jesus var en alien? Det finns flera varianter på den storyn. James Sir Lawrence Gardner är bara en av dem, som på fullt allvar då säger att Jesus var egentligen en rymdvarelse som kom hit, förklädde sig till människa och försökte egentligen förklara att vi alla rymdvarelser och vi hör hemma i en annan värld. Skulle kunna vara så. Han har skrivit om det. Det skulle kunna vara så som en mycket känd herre som heter Dan Brown har skrivit. Att allt är helt missförstått. Lärjungarna och andra har kapat en helt annan historia som inte är sann. Utan Jesus var egentligen gift då med Maria från Magdala, och de fick barn, och det blir de här sekterna som försöker ta över världen och som är hemska, som Dan Brown försöker avslöja då i Da Vinci-koden. Den har ju fått jättemycket genomslag. Men alla vet ju egentligen, även han själv, att det här är ju inte strikt historia, utan vi försöker väva samman en spännande berättelse med något kvasihistoriskt. Nu ska vi se här om det kommer den allra roligaste nu. Ja, det gör den. Jesus var egentligen en svamp. Har ni läst den boken? The Cross and the Sacred Mushroom av John M. Allegro. Han var nytestamentlig forskare, eller forskare på döda havsrullarna, och aktiv på ett universitet. Och då skrev han en bok som hette så, som handlade om att nej, Jesus var ingen verklig person, utan det här är egentligen så att lärjungarna under den här tiden, de hade en hemlig gruppering och så åt de mystiska svampar, och på bilden, på omslagsbilden på den här boken, så är det en flugsvamp. Och när de åt den så blev de alldeles konstiga i huvudet, och så tänkte de att de hade sett en massa uppenbarelser av någon som hette Jesus. För ni vet ju själva, vad står det skrivet? Tag härav och ät alla. Ni förstår själva. Det här är ju naturligtvis, han fick sluta naturligtvis som akademiker. Och en nytestamentlig historiker skrev som citat att det här skulle kunna vara den absolut löjligaste bok som någonsin har skrivits om Nya Testamentet. Men han lyckades komma igenom med den. Om ni går in och söker på hans namn, han har en hemsida, eller hans fans, som då driver det här, inte för att de egentligen tror det kanske, men just för att vi måste hitta något annat som visar att Jesus inte var den som de kristna säger att det är. Utan vi måste ha någon annan variant. Men han själv, Allegro, ja, det är frågan. Det förtäljer inte den officiella historien i alla fall. Men det här är nog det mest maxade, tror jag. Vi tar något ytterligare. Vi har en ganska stor grupp av nytestamentliga, mycket liberala forskare som säger något i stil med det som ganska många människor faktiskt säger, att Jesus var en vis man med ett socialt budskap, men han var inte Guds son. Han försökte inte förmedla att han var Guds son och frälsningen, utan han förkunnade ett vänligt och socialt budskap. Och de fick hyggligt mycket genomslag. Har tappat sista åren, men ganska många liberala personer lyssnade på dem. Nej, egentligen så var Jesus Paulus. Skrev en svensk författarinna och journalist som heter Lena Einhorn. Läkare hon väl också, va? Tror jag. Men hon är väldigt duktig på andra sätt. Men här har hon gått och närt en idé under många år. Och tänkt att jag undrar hur det hänger ihop med det där. Egentligen så skulle det kunna vara den här Paulus. Hennes bok heter Vad hände egentligen på vägen till Damaskus? Ja, det är ju spännande. Då blir man nyfiken, så vill man läsa i boken. Och då visar det sig att det fanns ingen. Utan det är en och samma person som väver ihop två olika människoöden. Så att man bara tror att det är olika. Och av någon anledning så har hon kunnat få uppmärksamhet och sälja hyggligt många antal böcker med en sån fullständigt helspacad idé. Ni kan ju tänka er en annan historisk parallell. Kan man göra med nästan alla de här egentligen. Låt oss säga att Gustav Vasa och Ludvig den 14, eller vilka som, det är egentligen samma person. Mäktig härskare som vill härska över ett rike, enades, få mycket makt och bestämma mycket. Det är egentligen samma person. Men ja, ni ser, jag har inte ord. Det är så tramsigt. Och man kan säga det om alla de här, att jag vet inte om ni ofta brukar höra att kung Karl den 12 av Sverige och Finland, han var egentligen bandyspelare. Han ville införa sporten bandy i hela världen. Det var därför han var ute. Det är ju ingen som kommer med så här udda idéer, men man gör det just med Jesus, och då kan man fundera över varför. Jag tar ytterligare några av de senaste. Michael Bagan finns det som har skrivit en bok som hävdar att, och det finns ju flera varianter på det, att Jesus flydde undan korsfästelsen, lyckades överleva och smet iväg till Frankrike, är hans idé. Och så startade han en sekt där som lever kvar, någon slags minne av. Det finns ju den varianten också som levande myt i England. Ni kan ju den här sången Jerusalem, som är stor och fantastisk och häftig, som handlar om "And did those feet in ancient time walk upon England's mountains green?" Och svaret på den frågan är nej. Det gjorde han inte. Han tog inte en båt och åkte iväg med Josef från Arimathea till England och gjorde en massa spännande grejer. Men låten är ju fin och spännande och vacker. Och engelsmännen tycker den är upplyftande. Men det finns ju ingen historisk bakgrund eller stöd i det. Och så säger Jonas Gardell, otroligt inflytelserik komiker eller provokatör i Sverige, som också försöker vara teolog, och säger att Jesus var den han var som han försöker beskriva, men han var inte Gud. Han dog inte för våra synder och han uppstod inte. Men han kallar sig ändå i något avseende för kristen och säger att det här, nu ska jag presentera vem Jesus är och vem Gud är. Han har haft enormt genomslag i Sverige. Och så slutligen då, den allra senaste boken är två som heter Wassén och Hägerland, som för ett halvår sedan ungefär kom med en bok som heter just Jesus, en profet som misslyckades. Och de säger att nej, allting är helt missförstått och Jesus var egentligen sån här. Han kanske var gift, han kanske hade en fru som dog i barnsäng och det är därför det inte står någonting om henne. Det är mycket kanske. På alla de här är det, det skulle kunna vara så att, därför det står inte skrivet att det inte är så. Och samma sak skulle vi kunna säga med alla andra historiska gestalter. Skulle kunna vara så att Winston Churchill egentligen var tusen olika saker som vi kan komma på. Han startade inte för andra världskriget och för att han ville stoppa Hitler, utan han gjorde det för att han ville kommunicera det ontologiska gudsargumentet. Men folk bara missförstod honom. Eller sådana paralleller som man skulle kunna göra på alla historiska personer. Men det gör man aldrig. Utan någonting speciellt är det med Jesus. Här är ett litet smörgåsbord. Axplock av smörgåsbordet. Men låt oss tänka att, tänk om någon av de här då har rätt. Alltså, det kanske är så att vi ibland tror en viss sak om en historisk händelse. Men så måste vi tänka om och skriva om historien. Det kan ju vara så. Här är ett sånt exempel. En sån här nyhet kommer, kan jag nästan utlova, framåt påsk nästa år så kommer det alltid en bok eller en artikel som är en samma variant. Jesus var egentligen, vi har missförstått allting. Nu kommer det en ny bok som säger att. Här är en annan bild av Jesus i 1200 år gammal text. Det är ju jättegammalt, eller hur? Visst är det spännande? 1200 år gammal text berättar en helt annan bild av Jesus. Nu ska vi tänka här historiskt då. Hur långt efter händelserna är det? Ja, det är 800 år efter. Låt oss då tänka att jag skulle skriva en redogörelse om digerdöden. Det är knappt 700 år sedan. Jag har ingen som helst kontakt med digerdöden eller känner några vittnen eller sådär. Och jag kopplar loss alla tidigare kända källor och annan information. Och jag hittar på en helt annan variant. Egentligen så var det en medeltida härskare som ville sprida ditten och datten. Och digerdöden handlade egentligen om. Är det någon som skulle lyssna på det? Det är klart att det inte skulle vara. Skulle man skriva en tidningsartikel om det? Wow, det har kommit en 800 år senare berättelse som säger att digerdöden var egentligen. Jo, tänkbart. De skulle ju tycka att jag var dum i huvudet, vilket jag förmodligen vore också. Men just när det gäller Jesus kan man göra det och komma igenom med det. Men vi ändrar bara på historien om vi har tillgängligt källmaterial som ger anledning att skriva om historien. Det är så historiker arbetar. Man arbetar uteslutande med källmaterial. Man gissar inte bara för största nöjes skull att så här skulle det kunna vara. För då ägnar man sig inte åt historia, då ägnar man sig åt spekulation och romanförfattande. Och det kan man göra, men då får man säga vad det är man gör. Okej då, vem säger kända nutidssvenskar att Jesus är? Vi kan hitta väldigt många okloka och ibland kloka vittnesmål om vem Jesus är. Jag tänkte bara ta två. När jag ska göra min bild, en gestalt av Gud, så blir det inte gubben med vita skägget på molnet. Vilket är ganska rimligt eftersom ingen kristen tror på det. Det blir ofrånkomligt, orubbligt och ständigt Jesus, säger Peter Englund, historikern, som var ständig sekreterare i Svenska Akademien. Och han talar väldigt sällan om sin tro. Men åtminstone i en intervju har han gjort det och berättat, hur kom du till tro, Peter Englund? Du är väldigt rationell historiker och du är bara intresserad av hemska saker egentligen. Du skriver väldigt mycket om krig och död och blod. Men han berättar, jag mötte Jesus. Det var hans väg till tro. Inte via egentligen argument, utan att han mötte Jesus. Och då säger han att när jag ska tänka mig Gud, då är det Jesus. Ingen tvekan om någonting annat. Och det är ganska intressant för den typen av person. Vi har en förrätta journalist, eller en nuvarande också i och för sig, men äldre journalist som levde som gudsförnekare i många år, men som närmade sig tron mer och mer. Och nu kom han till och med in i kyrkomötet här efter valet. Han kände, nu måste jag engagera mig här och sätta stopp för det här förfallet i kyrkan. Och säger han, tron är ingen liten del av livet. Den förändrar perspektivet på precis allting. Är Jesus Messias och Herre, då gäller det allt i mitt liv. Men det gäller också allt i världens liv. Och kanske det är så att den insikten att om Jesus är Messias och Herre, då förändrar det allt i hela världen. Det är kanske det som gör att just när det gäller Jesus så kommer man med de här tokspejsade alternativa förklaringsmodellerna. Därför man känner att om Jesus är Herre, då måste jag omvända mig. Då här påverkar det mig och mitt liv och hela världen. Och det vill jag inte, det är lite jobbigt. Lite grann som vi sa igår med Eva Dahlgren som sa att jag tror inte på Gud för jag vill inte tro på Gud. Och ganska mycket tror jag att det är så med Jesus också. Och det var det ju också när Jesus gick på jorden. Att han var fullkomlig och han var helig och ren. Och människor såg det. Och en del blev glada och en del blev arga. Därför att de inte själva var det. Som vi var inne på förra föreläsningen med fariseerna. Som själva tyckte att vi ser och vi kan och vi förstår. Och här kommer en som anklagar oss för att han ser att det finns någonting som inte är alldeles rent här på insidan. Ser väldigt rent ut på utsidan men inte på insidan. Så vad ska vi göra? Bort med honom, ropade de. Bort med honom. Det är en ganska tydlig bekännelse. Bort med honom. Men om vi är öppna och tittar på vem Jesus faktiskt visar sig i källmaterialet som historiker. Nu talar jag som historiker. Sen kan jag också tala utifrån vem Jesus är i mitt hjärta och i mitt liv. Men det är inte frånkopplat från historien. Och då är frågan, vet vi någonting om den här historiska gestalten långt bort? Eller är han bara liksom som en sån här skuggfigur, faceless person? Det är väldigt länge sedan, det är 2000 år sedan. Han var långt bort i det romerska riket, i utkanten. Han hade inga politiska ambitioner och var aktiv bara i 3 år och sen blev han avrättad. Vi borde inte veta så mycket om honom. Men frågan är, om vi tittar på källor utanför evangelierna och lämnar evangelierna så länge, då har vi trots allt ganska mycket information där. Vi har Paulus brev som är viktiga därför att de är skrivna tidigare än evangelierna. Av historieskrivare så har vi till exempel Josefus som är judisk historiker som så att säga hoppade av till romarna och skriver det judiska folkets historia under första århundradet. Han skriver mycket om viktiga personer. Johannes Döparen är en sån viktig person för han konfronterar makten, han är politiskt aktiv. Han skriver ganska mycket om Jakob, Jesu bror, därför han var ledare i församlingen i Jerusalem under många år. Viktig person. Han skriver inte så mycket om Jesus, för Jesus var inte en viktig person i det politiska livet. Men han skriver en del om Jesus och berättar om honom. Tacitus, den romerska historien, det finns flera historiker romerska, så jag tar bara några exempel här. Han skriver om Jesus indirekt och nämner vem Jesus var och hur han blev korsfäst under Pontius Pilatus i samband med att han berättar om förföljelserna mot de kristna i branden efter Rom. Talmud skriver om Jesus, men nu märker vi nu i senare. Nu börjar det bli sämre som källvärde. De skriver att Jesus var en person som gick här. Han gjorde under, men om man nu avvisar honom som Messias, då måste man säga att det är något annat. Så de säger att han är en bedragare som leder folket vilse. Och sen har vi till exempel de apostoliska fäderna som också berättar om Jesus. Som är de äldsta källorna, kristna källorna utanför Nya testamentet. Och då kan vi fundera på vilka källor som är bäst och vad man ska använda. Och låt oss säga då att vi kan använda Josefus, vi kan använda Tacitus, vi kan till och med använda Talmud även om det är lite senare. Men vi stryker evangelierna så länge. Vi tar också bort Paulus brev, för det är ju skrivet trots allt av Paulus som bekände Jesus som herre. Vi stryker de apostoliska fäderna och alla kristna källor, alla källor som är skrivna av kristna. Vad vet vi då om Jesus? Ja, vi vet trots allt ganska mycket, framförallt med tanke på att Jesus hade en sån undanskymd tillvaro, kort tillvaro. Vi vet att han var en kringvandrande predikant och helare och andeutdrivare som gick runt i de olika delarna av Israel eller dåvarande Palestina. Vi vet att han samlade många anhängare och flera ansåg att han var Messias. Men det judiska ledarskapet förkastade honom och romarna såg honom som ett hot. Och han ställdes inför rätta och han dömdes till döden och avrättades genom korsfästelse under Pontius Pilatus. Men vi vet också att en kort tid efter korsfästelsen så började hans anhängare säga att de hade mött honom som uppstånden igen. Och det budskapet spreds i många olika folkgrupper, bland rika och fattiga, män och kvinnor, fria och slavar. Och det spreds över stora delar av Romariket, så att det fanns mängder av de här ända borta i Rom så tidigt som 64 efter Kristus. För då skriver Tacitus om de kristna efter branden i Rom. Så mycket vet vi av att bara läsa icke-kristna historieskrivare. Och det måste man säga är väldigt mycket jämfört med andra historiska personer under antiken. Men då frågan, kan det inte vara en poäng att gå till de bästa källorna istället? Och då ska jag ge er en liten analogi här nu då. Ska vi se om ni förstår mitt tänkande. Ska visa er en farbror här. Det är inte en av de 12 apostlarna. Det är en fotbollssparkare. Han gjorde comeback igår, såg ni det på nyheterna? Ja, jag undrade mig att titta på matchen på, när vi hade stigit in i vårt lilla käll, jag och Mats. Mats gick och gjorde något annat. Det gick bra för honom, så nu är han på gång igen. Men har ni läst boken Jag är Zlatan Ibrahimovic? Någon? Ja, några har gjort det. Vem har skrivit den förresten? Ja, det har inte Zlatan skrivit. Han kan inte skriva, han spelar ju fotboll. Så det har David Lagerkrantz skrivit, boken Jag är Zlatan Ibrahimovic. Hur gick David Lagerkrantz tillväga för att skriva den boken då? Om vi ska gissa lite. Han satt i ett hörn någonstans långt bort i stan och gissade. Det är klart han inte gjorde. Han har intervjuat Zlatan. Det är ju den bästa källan. Han har frågat den person som det faktiskt handlar om. Och han får berätta om sitt liv. Men han har inte bara intervjuat Zlatan. Han har ju intervjuat hans tidigare tränare, hans familj, hans lagkamrater. Både de som gillar Zlatan och tycker han är jättebäst. Han själv till exempel. Han har intervjuat de som inte tycker att Zlatan är en speciellt trevlig figur. Men för att få en bra helhetsbild. Men framförallt så är det Zlatan som får berätta sin egen historia. Och då tänker jag, då gör vi ett litet experiment nu då. Vi säger att han är mot slutet av sin karriär här, får vi anta. Och fler personer kommer att skriva böcker om honom. Och låt oss säga då att om ett antal decennier så binder vi ihop alla de här böckerna i en gemensam volym som får heta Vi som har mött Zlatan Ibrahimovic. Och så har vi den boken. Som är olika personer som berättar om vad de vet om Zlatan. Och så har vi en annan volym med personer som heter Vi som aldrig har träffat Zlatan. Vilken av dem skulle du tycka är bäst som historisk källa? En svår fråga, va? Det är ju självklart att det är alla de som har varit närmast. De som har intervjuat personen i fråga. De som har intervjuat de personer som mötte och kände Zlatan. Inte de som aldrig har träffat honom och har andra, tredje, fjärde hans uppgifter. Men det konstiga är att just när det gäller evangelierna, då är det många som säger nej, 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 ni kan inte prata med folk som har träffat Jesus. Ni måste ju lyssna på dem som aldrig någonsin har träffat Jesus. Det är ju mycket bättre som historisk källa. Men det är ju jättekonstigt. Utan det som vi ser på i Nya Testamentet, bara som strikta historiker, så är det ett väldigt bra, starkt historiskt källmaterial. Vi vet att det finns tendens. Ja, de förkunnar att Jesus är Messias. Och så får vi hantera det. Men som historiker så vet vi att alla källor innehåller tendens. Vi kan inte säga, nej, 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 han håller ju med Gustav Vasa. Så vi kan inte läsa Peder Svarts krönika. Jo, det kan vi göra, men vi måste vara starkt källkritiska mot vad Gustav Vasa gjorde för olika typ mirakler. Eller någon som tyckte väldigt illa om den och den. Alla historiska källor har tendens. Men frågan är, vad säger de? Och vad kan vi lita på i det här? Och det finns nog ganska mycket som vi kan lita på faktiskt. Och jag tänkte vi skulle fortsätta att vara historiker då. För att frågan om Jesus är ingen väg, en väg i största allmänhet eller vägen beror ju på om han faktiskt var den han sa sig vara. Om vi har skäl att tro det utifrån källorna. Så en kort källkritisk historiekurs då. Vad kännetecknar en historisk källa som är trovärdig? Ja, vi har äkthetskriteriet. Det behöver vara äkta. Ni som är något år äldre än jag, ni kommer nog kanske väl ihåg på början på 80-talet som Stern släppte Hitlers dagböcker. Det var en historisk, fantastisk upptäckt. Tänk och få veta hur fyren själv tänkte när han gjorde och planerade allting. Jättespännande som historisk källa. Och de publicerade första avsnittet och det blev ju en världssensation. Alla ville höra och läsa. Men sen så var det ett par, då skickade man ett par historiker in i biten. Och det är ju dumt, för då kan de ju granska lite kritiskt. Och då såg de att pappret som det här var skrivet på tillverkades inte förrän på 50-talet. Så då insåg de, och Stern fick stå där med lång näsa och inse att vi har blivit lurade av en förfalskare. Från att ha varit den mest intressanta och viktiga källan om andra världskriget, så blev det en helt ointressant källa. Vi vill ha äkta källor, inte som är tillkomna långt efteråt i någon annans namn, till exempel Judas evangeliet, Petrus evangeliet och så vidare. Vi vill att de ska ligga nära händelserna i tid. Kan vi ha det så nära tid som möjligt, så är det jättebra. Men har vi inte det, så får vi ta det bästa vi har. Och många antika händelser, så vet vi, även medeltida händelser, så kanske vi inte har källor som ligger närmare än 200-300 år. Och då är det bästa vi har. Vi får hoppas att det, mycket i det stämmer, om vi kan kontrollera det med andra källor. Men vi vet inte säkert. Men ju närmare vi ligger i tid, desto bättre är det, desto mer trovärdigt är det historiskt. Sen är det bra också om vi kan ha oberoende källor. Att en beskrivning styrks av källor som är oberoende. Oberoende betyder att de är olika. Ni har säkert hört det argumentet om evangeliernas berättelser om uppståndelsen. Vad säger folk? De är olika. Det är ju jättedåligt. Det är ingen som kan tro på det här. Är det en ängel? Är det två änglar? Vad heter kvinnorna? Träffar de det här före eller efter? De är jätteolika. Som historiker är det jättebra att ha olika källor. Varför då? Jo, därför att det visar att de har inte kommit från en enda ursprungskälla. Så agerar man ju även, flera av de här gäller ju även i polisväsendet, i rättsväsendet. Man vill att vittnesmål ska komma från oberoende olika personer som ger samma, som beskriver en händelse, för då ökar det trovärdigheten. Men om ni efter det här seminariet skulle liksom berätta ordagrant vad det här handlar om, då förstår ni att vänta nu, här har de nog, han har visat en sammanfattning här och så har alla skrivit ner den. Det är bara en källa egentligen. Vi vill ha oberoende källor. Det är också bra om en beskrivning tar upp händelser eller vittnen som man normalt inte skulle vänta sig. Använder man också i rättsväsendet. Strömlinjeformade berättelser utan några saker som sticker ut. Det kan man fundera över. Är det här verkligen sant, eller har man diktat ihop det så som man tror att någon vill höra det? Och om man tar upp händelser eller oväntade vittnen, då säger poliser och utredare att ja, men vänta nu, man hittar inte gärna på sånt här spontant. Och då får vi se hur det här stämmer överens i evangelierna. Och så är det så att trovärdigheten stärks av detaljer som är besvärande för huvudpersonerna. Det kan jag ju säga. Vi har blivit av med alla böcker av några böcker, men vi har kvar några exemplar av Sherlock-boken. Och det jag gjorde när jag skrev den här Sherlock-boken om uppståndelsen var att jag fick en idé helt enkelt. Tänk om man skulle låta världens främsta utredare utreda det här mysteriet för 2000 år sedan. Vad hände egentligen? Utifrån vad vi faktiskt kan veta säkert. Vad hände egentligen? Varför blev graven tom? Vad hände med kroppen? Och då försöker han gå igenom lite olika rättsfall och parallella saker för Sherlock Holmes. Jag har ju läst så mycket Sherlock Holmes så att jag känner gestalten och känner att oh, vad spännande! Och så plockar man ihop lite ledtrådar till befintliga Sherlock Holmes-historier också. Jättekul. Men han följer i alla fall det här mysteriet och drar paralleller till exempel till The Guildford Four. Den tänkta terrorgruppen som sprängde en militärpub i England på den tiden som det var krig mellan IRA och England. Och då finns det en film som heter The Name of the Father som kanske några av er som har sett, som visar den här processen när de här ungdomarna som har snurrat till det på olika sätt blir misstänkta för att vara de här terroristerna som har sprängt puben. Och i rättegången då ställer åklagaren en fråga: vad gjorde du när det här dådet utfördes? Och då låter jag Sherlock säga i boken att här borde åklagaren ha insett att han talar sanning. För han säger, nej, jag kan inte ha varit där, för jag rånade en prostituerad. Jag var hos en prostituerad och sen rånade jag henne. Det var väldigt besvärande. Han framstod inte som en trevlig person. Han var en ganska otrevlig person i den fasen. Sen förändras man ju naturligtvis under fängelsets gång och under livet. Men han ger en ofördelaktig bild av sig själv. Vilket är ett tecken på att han faktiskt talar sanning. Och frågan är hur det här är med evangelierna. Ger lärjungarna en mycket smickrande bild av sig själv, fantastiska, som jag skulle göra om jag skulle skriva att jag var i samma. Jag skulle ju naturligtvis, rimligtvis, som de flesta skriver, att oh, jag förstod allting och jag var Jesus trogen hela vägen. Och de andra alltså svek, men jag var min sann. Oh, jättebra. Men riktigt så kanske inte beskrivningen är. Sen är det också så att historiskt trovärdiga påståenden är bra om de går att kontrollera. För kan man inte kontrollera någonting, då kan man hitta på hur mycket som helst. Och jag brukar ge det exemplet när jag undervisar i historia. Att första dagen av det första Kuwaitkriget, när USA gick in och skulle köra ut Saddam ur Kuwait. Fick vi släckt det där ljuset? Det luktar lite bränt här. Men det är nog ingen fara. Då sades det i irakiska medier och i amerikanska medier två olika uppgifter om hur många plan som sköts ner. Mm. Irakiska medier sa att det har gått jättebra den här natten. Vi har skjutit ner 200 amerikanska plan. Amerikanska medier sa det har gått rätt bra. Det har gått lite mot ibland. De har skjutit ner två plan. Och då är frågan, kan man utan att veta någonting annat dra slutsatsen vem som talar sanning av dem? Går någon av uppgifterna att kontrollera? Är det lätt att gå runt i irakiska öknen och leta överallt efter om det kan finnas en flygplansrest? Nej, det kan man ju inte. Så det kan man lugnt säga. Man kan klämma till med vad som helst. Går det att köra hem 200 kistor draperade i amerikanska flaggan och låtsas att det är två? Nej, det går inte. På uppgifter som går att kontrollera ljuger man ytterst sällan om. Och det är det som är det fantastiska som jag var inne på igår också. När Paulus säger att det här har inte hänt i någon avkrok. Du vet vad det här är. Uppståndelsen började förkunnas precis på just den plats där allting hände. Det gick att gå och kontrollera. Nu går jag händelserna i förväg lite, men jag tycker det är så spännande. För att det är så att de bästa källorna till Jesu liv, död och uppståndelse uppfyller de här kraven. Det finns någon diskussion bland vissa forskare om något av evangelierna. Men inte på de bästa källorna till uppståndelsen. Jag ska komma till det alldeles strax. De ligger oerhört nära i tid. Framförallt är det så att ögonvittnena fortfarande lever. Det går att fråga dem. Paulus skriver det rakt ut. Att många av dem lever fortfarande. Varsågod och gå och fråga. De är oberoende källorna. Men väldigt olika. Men de kompletterar varandra. De tar upp en massa olika små detaljer. Har ni läst Johannes redogörelse till exempel? En massa sådana små grejer som man slänger in i den här jätteviktiga berättelsen. Vem sprang fortast? Vem lutade sig in? Var låg grejerna inne i graven? Sådana små grejer tar han upp. Det är alldeles uppenbart att evangelierna är besvärande för huvudpersonerna. För de berättar hur de tappar bort, de glömmer bort, de missförstår, de sviker. Nästan inget gör dem rätt känns som. Men ändå så beskriver de det så. Faktiskt för att jag tror att det är sant. Och det gick att kontrollera påståendena. Alla som var där i Jerusalem kunde gå till graven och se. Ligger det något halvruttnat skelett här? Ja, tack och adjö, då är det slut med det här. Man kan kontrollera vittnena, man kan utfråga dem och så vidare. Så här har vi en styrka i övertygelsen om uppståndelsen. Och därmed också hela evangelierna och hela det nya testamentet. Därför allting bärs ju. Allting står eller faller med uppståndelsen som Paulus sa. Om Kristus inte har uppstått och allt förlorat. Men nu har Kristus uppstått. Okej, vad säger Jesus om sig själv då? Hur är det nu med en väg i största allmänhet eller vägen med stort V? Vad ska vi lita egentligen på av det här? Får vi något liksom samlat helhetsgrepp av det? Ja, Jesus ansåg och förkunnade att han var Gud själv, himmelens och jordens skapare och herre. Och då säger ju skeptikern så här, peka ut ett bibelställe där Jesus säger jag är Gud. Hitta det. Det finns ju inte. Vi har inget bibelställe där Jesus säger jag är Gud. Och då är frågan, varför drar vi den slutsatsen att han faktiskt gjorde det då? Varför har de inte rätt, de som säger att nej, ni har bara tappat bort allting. Jesus menar något helt annat. Ja, vi har ju ganska många saker. Han ville inte säga jag är Messias mer än kanske på direkt fråga. Därför han visste att vilken Messias väntar sig folk. De väntar sig inte en Messias som kommer på en åsna. En som kommer för att förnedras och plågas och dö. De väntar sig en Messias som kom på en stor vit häst ridande med svärdet och skulle köra ut romarna. Och han kom ett annat rike. Men hur gjorde han då? Han visade sina gudomliga anspråk genom att när han får frågan, är du Messias, den levande gudens son, i rättegången inför stora rådet? Då svarar han, det närmaste han kommer, som svarar, jag är, det vill säga Guds namnet, ego eimi på grekiska. Mycket tydligare än så kan det inte sägas. Och det sa också överste prästen, ni har själva hört, och så river han sönder sina kläder i förtvivlan för att han har sagt att han är Gud. Det finns ingen annan väg än att vi måste straffa honom med döden. När han går tillbaka i sin första predikan, eller vad man ska kalla det, i Nasaret, i sin hemsynagoga, läser Jesajas profetia om Messias. Och så avslutar han det, inte med att bara läsa då skriftstället, utan lägga ihop bokrullen och säga, idag har denna profetia gått i uppfyllelse inför era ögon. Det är enorma anspråk, och de blir vansinniga på honom, försöker köra ut honom och slänga honom ut efter en brant. För att förstå vad det är han säger. Ingen kan komma och ta på sig de anspråken, om det inte eventuellt skulle faktiskt vara sant. Och när Petrus då vid Caesarea Filippi säger, Jesus frågar, vem säger folket att jag är? Vem säger ni att jag är? Och Petrus säger, du är Messias, den levande Gudens son. Nu har Jesus i så fall gjort ett misstag, som inte har läst alla de här bra böckerna som säger att Jesus var egentligen. Nej. Jag är ju inte, du har missförstått här. Jag är en revolutionär. Eller jag är en svamp. Eller något annat lämpligt. Han säger ju inte det. Han hade en väldigt bra tillfälle här att säga. Ja, men det är på det sättet att vi är alla Guds söner och vi är alla liksom Guds barn. Och nu ska vi jobba tillsammans och säga vänliga, snälla saker till varandra. Utan han säger att det är sant, det är precis så det är. Och sen säger Petrus lite mera saker och då får Jesus slå tillbaka och säger, nu talar du inte sanning, utan nu är det Satan som talar genom dig. Men han bekräftar det. Petrus bekänner att han är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus säger att det är rätt. Och i ett långt tal som han gör i Johannes 8 så säger han, före Abraham är jag i presens. Före Abraham är jag. För fariserna kopplar tillbaka till Abraham. Och han säger, ja visst, Abraham är viktig, men före Abraham är jag. Och vi kan ju tänka oss en parallell. Om jag har en bror, och du kanske också har en bror. Och om man kan tänka sig hur man skulle reagera på motsvarande. Om ens bror kommer och säger, du, jag har en lillebror. Och han skulle säga, du, jag ska säga så här en sak Per, det låter lite konstigt kanske, men jag är äldre än du. Jaha. Jag är äldre än våra föräldrar också. Ja, jag är äldre än alla. Det är jag som har skapat himmel och jord. Vi skulle inte tro på det. Jag skulle inte tro på det och ni skulle inte tro på det. Och vi kommer åter till händelsen. Vad händer om ens bror säger att man är Gud? Då blir allting väldigt konstigt. Hur man måste hantera det på något sätt. Men Jesus säger faktiskt att jag är av evighet, jag är före Abraham. När han talar om Guds bud i bergspredikan. Ni vet att det står skrivet att. Men jag säger er att. Vi vet ju vad vi skulle säga som bibeltroende kristna om någon säger. Ja, det står skrivet att. Men jag säger er att ni ska tänka något helt annorlunda. Det ska vi inte göra. Det säger vi att vi ska inte förgripa oss på skriften. I uppenbarelseboken ger en ganska tydlig varning på det. Vi ska inte lägga till någonting här eget. Jesus gör det. Och med det säger han att hans egna ord är likställda med Gud faders i Torah. Och så slutligen, det han gör hela tiden är att han förlåter synder. Och det tänker vi kanske som i en sekulär nutidskontext att det spelar ingen roll. Vem som helst kan klämma till med vad som helst. Men i den kontext som visste vad det handlade om. Att synd, skuld är ett förhållande mellan människa och Gud. Inte bara mellan människa och människa. Om han säger att jag förlåter dig, då sätter han sig på Guds plats. Och han brukar ju ofta ha den här diskussionen. Ja, ni kanske tycker det är lätt att säga att jag förlåter synden, men då passar jag på att hela den här också, så förstår ni att det är på riktigt. Men de blir vansinniga när han säger att han förlåter synder, för de vet bara Gud kan förlåta synder. Så det är alldeles tydligt att Jesus Gör anspråk på att vara Gud själv. Men det här kan ju stämma om den viktigaste punkten håller, nämligen uppståndelsen. Annars håller det inte, som Paulus säger. Då ska vi inte tro på Jesus, ska vi inte följa honom som vägen. Vad har vi för historiska källor då? Nu är vi historiker igen och tittar på källmaterialet. Som historiker tittar vi alltid på två kategorier. Berättande källor. Har vi några sådana? Ja, vi har en ganska stor grupp med berättande källor. Vi har Paulus brev, och orsaken till att jag skriver dem här är att de är äldre än evangelierna. Framförallt första Korintierbrevet 15, som vi ska säga någonting mer om sen. Vi har muntliga vittnesmål som sen skrevs ner. Och då tänker jag främst på apostlagärningarna. Början på apostlagärningarna så håller Petrus och apostlarna fyra stycken tal. Och de är lite olika. De är i olika sammanhang. Men det är tre punkter som återkommer i alla de talen. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det är ett. Ni korsfäste Jesus. Ni dödade honom. Ni som lyssnar här, ni är skyldiga direkt eller mera indirekt. Men det var ni som korsfäste Jesus. Två. Gud har uppväckt honom från de döda. Han säger inte att Jesus var så fullkomlig som person så att han är död ett tag och sen poppar han upp igen. Utan han säger Gud uppväckte Jesus från de döda. Och tre, vi är alla vittnen till det. Och vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Ni kan förfölja oss, ni kan piska oss, ni kan sätta oss i fängelse. Men vi kommer aldrig någonsin att sluta förkunna det här. För det är det viktigaste budskapet som finns. Det är muntliga vittnesmål, tidiga vittnesmål som sen skrevs ner av Lukas. Som ju är den av evangelisterna som arbetar mest tydligt som historiker också. Han anger det i början av sitt evangelium. Och vi har skriftliga vittnesmål. Och det är de vi främst tänker oss ju. Till exempel evangelierna. Som är de fyra berättelserna om Jesu liv och död och uppståndelse. Och så har vi också dåtida icke-kristna historieskrivare som indirekt berättar om att de berättar att Jesus är uppstånden. Sen är frågan, som historiker så vill vi gärna ha berättande källor. Vi vill också gärna ha kvarlevor. Åh, nu börjar det bli besvär. Har vi någon kvarleva? Ja, det är därför jag skriver frågetecken. Är svepeduken äkta eller inte? Jag tror att det kan finnas goda skäl att tro att den är äkta. Men vi bygger inte vår övertygelse att Jesus är uppstånden från de döda på om svepeduken är äkta eller inte. För att de förkunnar ju det utan att ha någon aning om den här negativ bilden som vi kan få fram i ett modernt fotografi. Utan de berättade ju att vi har mött honom. Och det var det som var förkunnelsen och budskapet om uppståndelsen. Men det är en väldigt fascinerande källa som man kan säga massa grejer om. Så vi kan ha en kvarleva också, men det är inte det i det här fallet som är det viktiga faktiskt. Utan i så fall är det en bekräftelse, ytterligare bekräftelse på de berättande källorna. Och det kan det vara på flera sätt. Men den viktigaste historiska källan nu då, om vi bara tänker som historiker, då är inte den viktigaste källan evangelierna. Och det är ju lite konstigt att säga så. Utan det är första kor 15. Där Paulus skriver då. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Det är viktiga ord. Därför att det visar att det var någonting som han övertog när han mötte apostlarna när han kom till Jerusalem. Som pånytt född. Vad är det han tog emot? Att Kristus stod för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Att han visade sig för Kefas, att de använder Petrus arameiska namn. Det har inte blivit översatt än i den här formen. Och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några insomnade. Sen visade han sig för Jakob, alltså bror Jakob. Och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. Och orsaken till att den här är så viktig är att historiker säger att det här har formen av en trosbekännelse. Det här måste vara den redan färdigformulerade trosbekännelse som Paulus fick ta emot när han första gången kom till Jerusalem. Och träffade apostlarna och kunde fråga ut dem och ställa de kritiska frågorna. Då fanns den här trosbekännelsen redan formulerad. Så att vi vet att den här källan är alltså bara något eller några år efter korsfästelsen. En fantastiskt bra historisk källa till vad som berättas. Och sen ska man ju då göra undersökningen, vad av det här kan vi tro på? Men källan är otroligt bra, för den ligger så nära i tid. Och det är ingen forskare som ifrågasätter, är det Paulus som har skrivit det här? Det finns ju en diskussion kring några av Paulus brev. Nej, men det är kanske någon redaktör som har hjälpt honom i fängelset eller något annat. Men ingen ifrågasätter det här brevet. Första kor 15 är alla överens om att detta har Paulus skrivit. Så uppståndelsen, berättelsen är äkta. Och den ligger mycket nära i tid. Så för att sammanfatta lite grann då. Och det är så här jag låter Sherlock göra i den här boken. Han är ju superskeptisk. Han struntar helt i religiösa grejer och vad är mysigt och fromt och vad säger folk i religiöst oförstånd eller karismatik. Han vill bara veta hard facts. Och vilka hard facts har vi i det här målet då? Vilka säkra historiska fakta har vi att utgå från? Alltså sådana som inte bara bibeltroende kristna säger, utan de som säger att Gud finns inte. Jesus har inte uppstått från de döda. Vi vet då, som vi sa, att Jesus från Nazaret är inte en påhittad person. Han var en kringvandrande predikant som verkade i den romerska provinsen Palestina omkring år 30. Det vet vi. Vad hände med honom? Vi vet att han dömdes till döden av Pontius Pilatus, som var romersk guvernör, vet vi från andra källor. Och han avrättades genom korsfästelse. Han dog. Tidigare fanns det ju vissa som la fram hypoteserna. Han kanske bara dog lite grann. Han kanske bara blev illa skadad. Och man kan göra en lång utläggning av det här. Och det gör Sherlock också. Med mycket konkreta medel. För han vill veta. Dör man? Om man blir korsfäst. Han korsfäster ingen. Men han gör lite övningar. Vi vet att Jesu kropp lades i en grav. En känd grav. Både hans fiender och hans vänner visste var graven låg. Och här har vi en sån här grej just med att det är oberoende källor. Synoptikerna, Matteus, Markus, Lukas, är ofta väldigt lika i sin ordbeskrivning av saker. Ibland är de ordagrant lika. Och då säger vi att ja, men då går de tillbaka till någon ursprunglig Q-källa. Eller vad vi kallar den. Men just när det gäller Jesu begravning så är de fyra källorna, de är extremt olika. De ger samma information. Josef från Arimatea bad att få Jesu kropp och begravde den i hans grav och så vidare. Och kvinnorna såg när han blev begravd. Men ordalydelsen är väldigt olika. Tydligt fyra oberoende källor. Sen har vi den viktiga punkten då som slår omkull det som man säger att men de väntade ju bara lite och att han skulle dö lite grann. Och sen så väntade de ju bara, satt och rullade tummarna på att söndagen skulle komma. Sen uppstod han ju igen, så att då är det bara att köra på. Så var det inte. Utan vi vet att hoppet var slut. Det var inte första stegen på någonting nytt som vi tänker oss, och det är fantastiskt och sorgligt och hemskt, men det är fortsättning följer när vi firar påskhelgen. De visste att här är slut. Det refererar också Gamaliel till när han försöker övertyga stora rådet om att inte ta koll på alla apostlarna. Han säger att vänta nu och hejda er ett ögonblick. Ni vet att det har funnits sån här rörelse förut. Tevdas, Judas från Galileen. Två av dem som samlade stora anhängarskaror. Men sen dog de. Och då var det slut. Då splittrades de här grupperna. Vi ska nog vänta lite och se vad som händer. För är det inget så blir det inget. Men om det är något, då kan vi nog inte stoppa det här. Men för dem så var det slut i och med döden. Men sen då så vet vi att en kort tid efter korsfästelsen fanns Jesu kropp inte längre kvar i graven. Och det här säger också den stora majoriteten av forskare som inte bekänner Jesus som herre eller uppstånden. Men de säger att graven är tom och vi måste ha någon lösning på det. Och då kan man tänka alla möjliga kreativa varianter. Men vi måste ha ett svar. Vi kan inte bara förklara bort det och säga ibland är gravar tomma, tjosan hejsan, vi behöver ingen förklaring på det. För om Jesus inte är uppväckt från de döda, då måste någonting annat ha hänt. Och vi vet av flera olika skäl att graven faktiskt var tom. Och det hinner vi inte ta nu, utan det får ni studera er vidare på sen. Och sen, en kort tid efter, så vet vi att Jesu anhängare börjar förkunna att de hade mött Jesus som uppstånden. Och inte att de var tillfällig i någon slags sinnesförvirring. Det kan ju vi vara ibland. Vi kan inbilla oss konstiga saker. Men vi kommer ofta till sans efteråt, och då förstår vi att det där var ju nog inte riktigt riktigt, och jag tvivlar lite. De var extremt 100,0% övertygade om att det som de hade upplevt var sant. De gav sina liv för det. Folk kan ge sina liv för de mest konstiga saker, men ingen ger sitt liv för något som man tror och vet är påhittat. Och sen har vi då, för att återkoppla till Jakob, som visste att hans bror har sagt att jag är Messias. Vad berättar evangelierna om hur Jakob och hans syskon reagerade? Ja, de trodde Jesus hade blivit knäpp. De gick och sa, nu får du faktiskt ta och komma hem och lugna ner dig. Väldigt ärligt beskrivet. Två av evangelierna berättar det. Jakob trodde inte att hans bror var Messias. Jag tror inte att min bror är Messias. Du tror inte att din bror är Messias. Vad skulle få oss att ändra uppfattning? Jakob ändrade uppfattning. Och även, man brukar ju bara säga, men hallå, varför gick han inte till Pilatus eller någon annan och sa att jag är uppstånden, hurra, hurra. Han gick ju också till sina fiender. Det är en helt annan upplevelse. Då är han i himlen, då är han tagen till himlen. Men han uppenbarar sig för Paulus på vägen till Damaskus. Och Paulus är ju inte dum. Han skulle inte ha låtit sig övertyga och sa, ja, jag blev lite förvirrad ett tag och inbilla mig något. Han åkte som sagt var till Jerusalem, frågade, vad skulle du ha frågat om du var i Jerusalem? Och han beskriver att jag var i Jerusalem 2 veckor med Jakob, Petrus och Johannes. Vad skulle du ha ställt för frågor? Vad har du för favoritfärg? Vad äter du för smörgåspålägg? Nej, du skulle vilja veta, hur var det? Berätta allt! Jag måste få veta allt. Har jag inbillat mig? Är det så att jag har löpt förgäves? Skriver han i den här redogörelsen i Galaterbrevet. Men han beskriver att jag frågade ut dem. Och jag förstår vilka frågor han skulle ställa. Jesus uppenbarar sig inte bara för sina anhängare, utan också för Jakob och tidigare fiender som Paulus. Och då, om vi har det här paketet av säkra historiska fakta, det här är sånt som vi vet, både skeptiker och troende, då är ju, vilken är den rimligaste slutsatsen? Och för min del så är den slutsatsen ganska enkel att dra. Den är omtumlande, men det är den enda slutsats som vi kan dra om vi ska vara intellektuellt hederliga. Och som jag tänker mig också att en superskeptisk person som Sherlock Holmes skulle dra i ljuset av den här informationen. Om vi inte är så att vi desperat vill fly undan sanningen och säga nej, nej, det måste vara så här, fastän jag egentligen förstår att det kanske inte är förnuftet jag använder nu, utan det är någon annan flyktväg. Så sammanfattningsvis då, när Jesus har ställt den här frågan till lärjungarna vid Caesarea Filippi, vem säger folket att jag är? Ja, de säger dittan och dattan och duttan. Och det känns nästan som att Jesus, han lyssnar inte så noga, utan han låter dem prata. Ja, ja, nu har ni kört cricket Jesus och de här andra. Och så kommer den viktiga frågan, vem säger ni att jag är? Och det är det som är så jobbigt för människor, därför att frågan kommer tillbaka till oss själva. Vem säger du att jag är? Ja, är han en stor lärare? Är han ditten och datten och dutten som vi har gått igenom? Nej, det är han inte. Han är något annat än det, i och med att han säger, jag är Gud själv. Och det måste vi hantera. Då är han inte bara en stor lärare som predikar ett vanligt mysigt budskap. För det finns så många andra som gör. Och då har vi ju, som C.S. Lewis går igenom och hjälper oss med, vi har 3 möjligheter. Antingen så var han stollig och inte hade någon pejl på vem han faktiskt var. Men av all psykologisk kunskap och det vi ser faktiskt genom evangelierna så är ju Jesus en, säger ju även hans fiender, utom Lena Andersson. Ja, hon säger möjligtvis att han var smart, men han var dum. Säger att här är ju en oerhört intelligent man. Han får väldigt svåra dilemmafrågor. Han löser det alltid på ett klokt sätt genom att göra ett klokt svar eller genom att borra tillbaka en annan dilemmafråga. Han är fantastiskt intelligent. Han är inte en så galen person som inte har en aning om vem han är. Det märker man rätt fort om man är med en sån person. Han var inte galen. Okej. Då har vi alternativet att han visste att han inte var Gud, men hävdade ändå. Då är han en mycket illvillig bedragare. Lena Andersson försöker anföra det, men hon är också väldigt ensam. För när man tittar på Jesu liv och agerande, ska man hitta liksom den fullkomliga människan, även om man inte följer Jesus som herre. Det fanns ett tv-program i Sverige för länge sedan som gjorde en så här kort sketch med Gissa den tredje. Då brukar man ha 2 personer som är lika och så ska man se den tredje, Knatte, Fnatte och ja, eller något sånt där. Och då tog han Hitler, Jesus och gissa den tredje. Varför blir det roligt? Därför att de är exakt motsatta. Hitler är hela sinnebilden av ondska. Jesus är sinnebilden av godhet. Jesus var inte en bedragare. Och då har vi bara den tredje möjligheten kvar. Nämligen att uppståndelsen är verklig. Jesus var den han sa sig vara. Det innebär att han också är den han sa sig vara. Han är vägen med stort V. Han är sanningen med stort S. Och livet med stort L. Och då kommer det tillbaka till oss. Vilken är vår respons som individer? Vi som redan säger, ja, jag följer Jesus. Vill vi fortsätta fördjupa den relationen? C.S. Lewis ger oss ju tre möjligheter utifrån de tre valen vi har. Antingen måste vi spärra in honom som en galning, eller som en demon som är ond. Ingen av dem kan vi ha. Eller också måste vi falla ner och tillbe honom som frälsare och herre. Och då kan vi också hjälpa människor i vår tid som inte känner Jesus att föra dem fram till sanningen, trovärdigheten i evangeliet, trovärdigheten i uppståndelsen, och också utmaningen att din sanna frihet kommer inte genom att du springer genom alla dina olika vägar och försöker hitta din egen väg, utan genom att du faktiskt faller ner inför honom som har älskat dig över allt annat. Amen, säger jag. Och så funderar vi på, vill vi fylla tiden med lite frågor? För nu har vi några minuter på oss innan vi ska ta lunch.
För en så där 50 år sedan så studerade jag vid Tekniska högskolan i Otnäs. Och det var den kristen skrift jag läste i som föreslog att jag skulle slå upp någonting i den stora kända encyklopedin som heter Encyclopedia Britannica. Så jag gick till Tekniska högskolans bibliotek och sökte reda på det här uppslagsverket. Och om jag kommer rätt ihåg så hittade jag inte det som jag sökte. Men jag tyckte ännu en gång stod där bredvid 20 band eller någonting, så tog jag fram bandet med J.E. och läste artikeln om Jesus. Det var en artikel som tog största delen av ett uppslag, om jag minns det. Och den var mycket objektivt skriven, relaterade vad man visste om honom och hans liv och hans död. Och så stod det också om att hans anhängare påstod att han uppstod. Men så hade det författaren av den här artikeln ett litet tillägg. Och så sa han att huruvida Jesus verkligen uppstod från de döda så är inte möjligt för en teknisk historiker att bedöma. Och han menar, förstår jag med det, att det går inte med på historisk vetenskaplig grund säga att det är historiskt bevisat att Jesus uppstod. Jag vet inte om du som historiker kan instämma att så kanske man skriver i en objektiv artikel. Men så la han till en mening. Och han sa, men han kan intyga att så trodde hela den tidiga kristna kyrkan.
Precis. För frågan är, dels som jag pratade om tidigare, kan man vara 100% säker på någonting? Ja, det kan man ju vara i naturvetenskap, men historia arbetar ju utifrån källmaterial. Vad tror vi har hänt? Vad är mest sannolikt? Och i det här fallet så ska vi väga de olika alternativa förklaringarna som inte alls hänger ihop, som inte stämmer överens med källmaterialet eller hur människor fungerar överhuvudtaget. Så därför kan vi säga med stor säkerhet att förklaringen att Jesus uppstod, uppväcktes från de döda, är oändligt mycket trovärdigare än de andra alternativ som presenteras. Det är det ena. Sen tänkte jag också på något annat utifrån det du sa, men det har jag inte glömma bort nu. Men jag kommer nog på det snart. Någon annan fråga?
Jo, jag har en kommentar och en fråga. Du presenterar här till allra sist det här kända alternativen som C.S. Lewis, som många av oss säkert har läst, presenterar i sin bok Kan man vara kristen? Mere Christianity. Och där, alltså, var han en galning, en bedragare eller Gud, den som han sa sig vara herre. En liten sån här käpphäst som jag brukar ta upp är att Lewis faktiskt är i det här ursprungliga radiotalet som sen blev Kan man vara kristen också tog med det fjärde alternativet, att han aldrig sa sig vara Guds son, att det var en legend eller någonting sånt. Du var ju lite inne på det här förstås när du tog upp källmaterialet, men vill du svara någonting på det här påståendet att som många lyfter fram att det bara var en legend, att kyrkan har sen byggt vidare på det som Jesus sa och lärde.
Ja, för vi har ju sådana källor som föreslår den varianten. Problemet är att de är mycket, mycket sämre som historiska källor. De är framkomna med ett gnostiskt motiv. Thomas evangeliet kör den varianten. Att Jesus var någon slags andlig figur som egentligen inte var Gud på det sättet. Judas evangeliet, båda de är ju apokryfa evangelier som inte alls har de ursprungskällor som de anger sig för att vara. Utan det källmaterial vi har är ju helt entydigt i att Jesus förkunnar sig som Gud. Och sen ska vi också komma ihåg att vi lever ju i en kultur där man kan flumma till begreppet Gud till nästan vad som helst. Den möjligheten fanns inte i en monoteistisk judisk kultur. Den mest tydligt monoteistiska kultur som någonsin har funnits nästan. Om möjligtvis i konkurrens med islam. Som är väldigt tydliga på vem Gud är. Om man säger att man är Gud så menar man en sak. Man menar inte något annat. Så nu kom jag på, jag skulle gensvara på din också förresten. Att en vetenskapsman kan ju säga, jag kan ju inte tro att en människa uppstår från de döda. Nej, det kan inte jag heller tro. Och det kunde inte lärjungarna heller tro. Det är det som är det intressanta. Alla visste att det var slut efter korsfästelsen. Ingen ändrar den uppfattningen. Ingen tror på att en död människa har uppväxt om man inte får ytterligt starka bevis på det. Kommer ni ihåg hur lärjungarna reagerar när kvinnorna kommer tillbaka från graven och berättar att de har mött Jesus som uppstånden? De säger hurra, halleluja. Vad roligt. Nej, det gör de ju inte. De svarar precis som vilken förståndig människa som helst skulle göra. De säger, ni är ju tokiga. Tomt prat, vi tror inte på er. Det, är inte det lite intressant? Det står i Bibeln att första reaktionen från lärjungarna är att Jesus har inte alls uppstått. Men sen så möter de honom, de får ta på honom. Först tror de att, precis som vi också skulle tro, att det här är någon slags spöke, jag inbillar mig. Vi måste få känna på det, vi måste få ta på dig. Kolla om du kan äta, prata med oss. Gör alla möjliga olika undersökningar. Vilken varje tänkande människa skulle ha gjort i det fallet. Sen när de har kollat det på alla sätt, då vet de han är uppstånden. Mm. Nu ska Mats klämma till en riktig klurig fråga.
För något eller några år sedan så var det ju någon grav man hittade, va? Och det fanns spekulationer om kan det vara Jesu grav eller någonting sånt där. Ett, två, tre år sedan eller någonting. Någon inte grav, alltså någon. Jag läste inte in mig på det där. Kommer du ihåg det? Har du något att säga?
Ja, det finns en sarkofag som man hittade på, för några år sedan.
Sarkofag.
Som stod Jakob, son till Josef, bror till Jesus. Ja, det är ju ganska starka grejer. Jakob är ett jättevanligt namn. Josef också vanligt namn. Jesus också ganska vanligt namn. Men den kombinationen, det skulle ju kunna vara Jakobs grav. Om det inte är så som det väl visade sig troligtvis i det här fallet. Att sarkofagen är säkert gammal och äkta. Men någon har ristat in de här bokstäverna i efterhand. Därför att det är ju så spännande med de här gestalterna. Vad som är äkta och inte äkta. Men det som är spännande just med graven och de händelserna är att vi vet inte säkert om gravkyrkan är platsen för Jesu grav. Det är väldigt mycket som talar för det. Det finns en tidig muntlig tradition att det var där. Och Konstantins mor åkte ju dit och undersökte och pratade med folk. Det är fortfarande 300 år efter. Det kan hända mycket på den tiden. Men det finns hygglig sannolikhet. Och nu öppnade de ju dessutom, om ni såg det, gravplatsen för att de skulle undersöka olika saker där. Så låg det en tjock skiva ovanpå själva gravhällen, men det är klart att det är spännande att vara så nära som vi tror att det är. Men det finns ju en massa spekulationer då, hur ska vi bortförklara det här? Vet ni vad de alternativa gravplatserna som föreslås i antika källor är? Ingen. Det finns ingen källa som föreslår att nej, de tappade bort, de gick till fel grav eller vi vet inte riktigt var Jesus var begraven, som man kan slänga till med i såna här berättelser alternativ 2000 år senare. Och 2000 år senare källor har ju inget som helst värde. Men de äldsta källorna som vill ifrågasätta uppståndelsen, de gör det på andra sätt. Det var ju kvinnor som vittnade om det. Det förstår ni väl att då måste det ju vara påhittat, säger Kelsos. en tidig kristendomskritiker, men ingen säger ni har tagit fel på grav. Det är spännande. Då tackar vi Jesus för att han är uppstånden och lever och är ibland oss nu och i evighet. Och jag tackar för att jag har fått komma till er. Det har varit fantastiskt fina och välsignande dagar. Ni har varit så varma och välkomnande och fått gott att dela tid med er. Jag står där någon minut till nere vid böckerna. Det finns inga fler Vem tänder stjärnorna böcker att köpa. De är slut. Ni har tagit de sista som finns. Men det finns några fler Sherlock-böcker och så vidare som jag kan skriva en signatur i. Men tack så mycket och Gud välsigne er.